varmt välkommen till Maria inspireras av. Jag tycker om att inspirera och ge andra människor möjlighet att utvecklas. Här så bjuder jag in gäster som jag inspireras av och som jag hoppas och tror att du också inspireras av. Vi samtalar om kommunikation, tillgänglighet, ledarskap, idrott och kultur. Tycker du om det här avsnittet och andra saker som jag gör så får du gärna dela, sprida, kommentera så fler får ta del av det. Då är det dags att starta upp 8:e säsongen av Maria inspireras av. Och det gör jag på bästa sätt med gästerna Nigar Motagi och Åsa Ekman. Det här samtalet är inledningen på vad vi hoppas och tror ett fint och givande samarbete framöver. Både Nigar och Åsa har varit gäster tidigare och tillsammans har vi hittat en del beröringspunkter som vi har gemensamt och som engagerar oss mycket. I det här samtalet så tar vi upp rättigheter och inkludering utifrån olika perspektiv. Vi samtalar också om olika begrepp som anpassning och acceptans och våra tolkningar på det. Vad tänker du på när du hör begreppet slentrian, exkludering? Detta och mycket mer kan du höra om i det första avsnittet för säsongen. Känn dig så varmt välkommen att inspireras. Hej och varmt välkomna till det här avsnittet. Det här är spännande för nu har jag två utav gästerna som jag haft under de här åren som jag varit väldigt förtjust i och som också har väldigt, väldigt fina avsnitt tillsammans med. Jag befinner mig på ett hotell i Stockholm och där träffar jag ju den ena gästen senast också. Men innan jag berättar vad de heter så ska jag också säga att vi planerar att göra någonting tillsammans och det är därför vi träffas på det här sättet, vilket känns extra roligt också. Och Nigar Motagi och Åsa Ekman har jag som gäster. Båda förespråkar barns rättigheter och rättigheter på olika sätt och jag är så nyfiken på att höra deras tankar kring olika ord som vi har samlat på oss här när vi har träffats innan idag. Så varsågod och få ett spännande avsnitt här. Hej på er!
Hej!
Det känns superkul att ha er som gäster igen.
Mm, tack! Mm.
Det är väldigt roligt. Att, ja, men precis, två gånger. Ja.
Det är ändå stort.
Det är ändå nära. Ja. Mm.
Men för dem då som inte kanske har sett era avsnitt tidigare så ska vi börja med dig Åsa. Vem är du och lite kring din bakgrund också, vad du gör på dagarna?
Ja, det jag gör på dagen är att jag jobbar med barns rättigheter. Jag hjälper organisationer som liksom vill bli bättre på att förstå vad barnkonventionen handlar om och vilka krav den ställer på en organisation. Mm. Så att jag möter jättemycket så här kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhällesaktörer. Ja, de som vill veta mer, helt enkelt.
Och Nigar, vem är du?
Ja, jag är socionom i grunden och jobbar som kurator deltid och sen så jobbar jag privat med stödsamtal. På fritiden så opinionsbildar jag kring funktionsnedsatta personer, barn och vuxnas rättigheter i samhället.
Mm. Och folkbildar skulle jag säga också.
Ja, du tycker det.
Ja, men verkligen. Det gör ju ni båda två, verkligen. Och väldigt fint och på ett engagerat sätt också tycker jag.
Vi brinner för det här.
Och det är därför också vi tre samlas. För vi har någon form av gemensam drivkraft tror jag inom liknande ämnen ska jag säga. Så att våra tankar är också att vi kompletterar varandra på ett bra sätt känns det som.
Vi har några beröringspunkter.
Ja, det har vi.
Ja, vi tre. Så.
Vi får se vad det blir.
Ja, det ska bli kul. Ja, det ska vara den blir.
Det tycker vi i alla fall.
Det tycker vi. Ja.
Men jag tänker så här, nu vill jag ju passa på att spela in ett avsnitt tillsammans med. Det är ju inte stört planerat ska jag säga.
Nej, det är de här 5 minuterna precis innan. Det är inte
planering. Så det kanske är lite ovant för oss alla tre. Men jag tänker att vi får bjussa lite på våra tankar. Och lite som vi sa också provprata som du och jag pratade om igår häromdagen också.
Just det.
Men vi har haft några ord och några saker som jag ändå tänker att vi som vi brinner lite extra för. Och vi ska ju försöka få någon form av helhet och lite olika perspektiv. Men jag tänker att vi ska starta med dig Åsa, för du hade så fint ord och ett exempel när du beskrev om det här med slentrian exkludering. Mm. Det tyckte jag var så spännande.
Ja, det är inte mitt ord.
Nej, det var ju det första. Så, du hade fått det.
Exakt, jag hörde bara här för några dagar sedan en präst, Frida Olsson Sandahl, som under ett samtal på scen liksom, lite så här, hittade på det. Hon visste själv inte att hon hade det ordet i sig. Men, utan det kom så här, slentrian exkludering. Och så som hon beskrev det då, om jag liksom minns rätt, var ju att men hon tror ju inte på att människor liksom generellt är elaka och liksom vill exkludera. Och då sa hon att väldigt mycket av exkluderingen sker liksom lite mer på slentrianbasis, det vill säga att det kanske är okunskap eller ovilja eller liksom lathet många gånger. Att vi tänker inte på att vi faktiskt exkluderar vissa människor. Att vi gör liksom som vi alltid har gjort och liksom fattar inte att när vi gör så här så får inte de vara med.
Nej.
Och det är liksom den här slentrian-exkluderingen.
Mm.
Så jag tycker att det var ett jättebra ord som liksom beskriver väldigt mycket, tänker jag. Det framförallt som du belyser så otroligt mycket när du folkbildar.
Ja, men det blir lite så här som en vanesak som man gör. Och det är lite den här klassiska, så här har vi alltid gjort.
Mm. Mm.
Och så blir det ingen förändring för att det har ju funkat.
Mm.
Det kan man inte ha funkat för alla, helt enkelt. Ja. Nej, men det är ett skitbra ord.
Mm. Och också lite av det som vi pratar om, att medvetandegöra tankarna på att det faktiskt är det som sker.
Mm.
För det tycker jag är det som du är väldigt duktig på. Det är ju att liksom medvetandegöra saker som jag kanske inte har tänkt på själv. Att jag säger eller gör. Mm. Eller att lyfta det till ytan i alla fall.
Mm.
Det tänker jag kring det du skriver mycket om.
Ja. Jag belyser saker som vi alla tänker eller säger eller förmedlar utan att vara medvetna många gånger. Sen kanske jag har blivit medveten utifrån andra erfarenheter och så att jag känner att jag är inte perfekt. Jag har ju också gjort de här sakerna. Så när jag belyser det så blir det lite så här, nu behöver ni inte göra mina misstag och skämmas i efterhand. Nej, men så, alla har ju inte den erfarenheten, men alla kan lära sig att inkludera sin omgivning utan att diskriminera.
Mm. Och vad tänker du när du liksom pratar, kan du ge något exempel på det med inkludering? För det är ju egentligen det vi vill komma till utifrån exkluderingen då. Har du något exempel där?
Ja, alltså jag tänker att inkludering sammanfaller i alla lägen. Alltså i alla lägen som man befinner sig så behöver man nog tänka ett varv extra. Är alla bekväma? Får alla sina behov tillgodosedda? Om syftet med det här träffen är X och vi är tre personer här. Syftet är att vi ska förmedla. Har vi tillgodogjort allas behov så att inte någon känner sig exkluderad? Mm. Om till exempel jag har svårt att sitta, då kan vi inte säga nu ska vi sitta ner allihopa och filma för det är det här vi har anpassat och det är så vi ska göra. Att man behöver tänka på personerna och syftet med ändamålet. Och det behöver inte bara vara med funktionsnedsättning, det kan ju vara alla möjliga sånt. Mm. Det kan vara språksvårigheter, det kan vara allt möjligt. Jag kommer inte på någon så här konkret exempel, men ja, bara att inkludera alla så gott det går.
Mm.
Och försöka se till att för det finns ju liksom ett exempel att om man, nu kommer jag inte ihåg riktigt hur den går, men om man har trappor in i en byggnad så kan ju den normtypiska personen ta sig in och sen så är det dörren som man öppnar. Men om man har elektriska dörrar och en plan så kan ju alla komma in, till och med den normtypiska och den som kanske sitter i rullstol.
Mm.
Och det är väl lite där vi behöver lägga ribban så att alla kan nå målen, både inom skola och inom alla träffar och möten vi har. Och att det är inkludering, helt enkelt.
Det är superbra exempel som är väldigt vanligt i samhället. Ja. Exemplet du tar är ju det som vi alla kan identifiera oss med och också förstå situationen. Mm. Det som jag också tänker kring universell design eller universell utformning också. Just det fysiskt. Tillgänglighet också då.
Precis, så det är lite det. Både utifrån hur vi samtalar och utifrån praktiska saker i samhället.
Mm. Men du, vi kommer också in på, vi har pratat väldigt mycket om det, för nu har vi ju träffats en stund innan här då, och då pratar vi bland annat om ordet anpassning.
Mm.
Och det är också det som du beskriver där, både skillnaden på det är någon form av samhällets anpassning till många individer, men också det som är individanpassning. Mm. Vad tänker du om det, Åsa? Mm.
Ja, men då tänker jag, eftersom det är barnkonventionen som jag jobbar med, så blir det väldigt tydligt för mig att, att man kopplar det till det. Det vill säga att det är varje barn som har de här rättigheterna. Och att alla barn också har rätt till alla de här rättigheterna som finns i konventionen. Och då handlar det om att det är vi som faktiskt, som vuxna, som har det ansvaret. Så det är vi som behöver anpassa, det är vi som behöver förändra och göra för att se till att det är just alla barn. Så att det inte blir medveten diskriminering till exempel, eller då den här slentrianmässiga liksom. Och jag tänker, det är så himla lätt, alltså, det är lätt för liksom normtypiska att glömma bort. Därför att de är ju en del av normen. Så, när, så länge du är en del av normen, så är det ju väldigt svårt att liksom fatta att det finns andra som behöver någonting annat. Men jag tänker liksom, säg att det är ett barn som går i skolan som har en diagnos eller en allvarlig sjukdom. Jag menar, det barnet kan ju inte ändra på det. Men vi kan ju ändra vårat sätt att möta det här barnet. Alltså, det är lite så vi behöver tänka. Vi som vuxna, vi kan ändra på oss. Barnen kan inte det. Och barnen har rättigheterna, det är vi som har skyldigheterna. Liksom. Ungefär så, alltså jag tänker, det är ju liksom, och eftersom det är varje barn som har de här rättigheterna, så betyder det också att vi måste ha kunskaper om barn som ett, någon slags kollektiv, men också om det enskilda barnet. För att veta, vad är det just det här barnet behöver för att kunna få tillgång till de här rättigheterna. Om vi inte har koll på det, så finns det ju den här slentrian, då når vi ju inte dit, då kommer vi bara liksom halvväg. Så det är inte det som är tanken liksom.
Nej. Det är ju verkligen att individen passar. Vad tänker du, Eldar?
Nej, men jag håller med. Och jag känner väl att barnkonventionen är ju bra på så många sätt. Och vi har ju pratat om det här i din podd. Men jag känner att även där faller ju en del barn bort. De glöms ju bort för att de inte blir anpassade utifrån de här speciella behoven som finns kring dem. Ja, det är väl det vi behöver belysa lite mer, att det inte går att liksom göra en homogen grupp av barn och tro att nu har vi den här och det här ska vi liksom etablera, och så faller vissa bort och får tänka på det.
Är check på den där.
Nej, precis, det krävs mer. Det krävs mer att man, det finns absolut en stor grupp som faller in under om man jobbar normtypiskt kring det. Sen så finns det ju andra grupper som behöver annat. Och då behöver man lite grenar ut.
Ja, men det är ju lite så att vi har ju så lätt att prata så här barn. Som om att barn är exakt samma. Och då tänker jag, då är det en grupp. Och sen får man tänka, men det finns ju väldigt många grupper inom gruppen barn. Och framförallt så finns det individer. Det finns människor inom den här gruppen. På samma sätt som man säger att om en barn med funktionsnedsättning eller någon liksom normbrytande funktionsförmåga, det är ju inte en och samma grupp där heller. Alltså det är lite så att det handlar ju om individen. Det är individen som har de här rättigheterna. Det är vi vuxna eller staten som har skyldigheterna.
Jag tyckte att du sa det så bra i det avsnittet vi hade. Du pratade om skillnaden på barns rättigheter och barnets rättigheter. Det är otroligt intressant. Och som en sak som jag tänker är alla inte tänker på. Men som har stor skillnad i hur man uttrycker sig där. Nigar, i din... I sociala medier så är du aktiv mycket också. Och där pratar du väldigt mycket om bemötande. Jag tycker att du ger så många bra exempel. Och också vad du får möta i din situation. Både arbetsmässigt och privatmässigt. Så. Och bland annat så pratar du om acceptans som en del där. Kan inte du utveckla det lite mer? Vad du tänker kring bemötande och acceptans?
Ja. Nej, men acceptans möter jag ju mycket när jag har samtal. Och det är väl någonting som jag själv har erfarit att, alltså utifrån det här med att få ett barn med speciella behov, tänker jag nu. Men det gäller egentligen i alla delar av livet och i alla motgångar i livet, att man behöver finna acceptans. Men jag möter det mycket i mitt arbete, och det jag tänker är att situationen är som situationen är. Den kommer inte ändras oavsett hur man mår kring det. Det enda som ändras är hur man förhåller sig till det. Och jag berättade till dig innan att på mitt jobb till exempel, nu när jag jobbar med äldre, så är det många äldre som har svårt att acceptera sitt liv som äldre. Som kanske är med behov av hemtjänst, som i behov av att vara inlagda på sjukhuset oftare. Och blir väldigt, de får en livsångest kan man säga. De vill inte leva för de tycker att det är för jobbigt. Och många gånger pratar jag om acceptans med dem, att om det är lättare om du bara accepterar att detta är den här fasen av ditt liv. Det är så här det är nu. Och hur kan du göra för att göra förutsättningarna bättre istället för att känna motstånd till att du behöver åka in till läkaren. Hur kan du göra vistelsen lite enkelt? Du kanske kan ta med dig en bok så det blir lättare i väntrummet istället för att, du vet, att försöka hitta en ny sorts vardag.
Mm. Mm.
För att livet, livet passerar, man möter olika, det händer ju saker i livet. Och får man ett barn med speciella behov, ingen har sagt att man behöver bara, ja, nu fick jag det här barnet och nu behöver jag acceptera det. Absolut inte, det är en jättelång väg och det är en jättejobbig process. Men man behöver jobba efter att sträva efter att finna den här acceptansen. Det är liksom för sin egen skull och för barnets skull och för att det inte ska bli plågsamt. Mm. Annars så blir det skitjobbigt att bara känna att allting suger hela tiden. Mm. Så det är min fokus när vi pratar om acceptans, att försöka finna någon ro i nu är det så här och hur kan jag förbättra utifrån de här förutsättningarna.
Mm. Superfint. Jag tänker också att du beskriver ju nu hur man själv, alltså egentligen vilken situation som helst. Mm. Jag har ont i ryggen här och nacken. Det är så att, liksom, att det handlar också om någon form av acceptans för att just situationen är som den är.
Mm.
Men också när vi pratar om den andra sidan då, bemötande, som du också är väldigt duktig på då. Att möta människor i olika former av acceptans. Om man nu kan säga så, alltså i vissa stadier man befinner sig. Så pratar du också mycket om lyhördhet.
Ja.
Vad tänker du om det?
Ja, alltså jag tänker att ibland så kanske man inte är i fas med andra i sin omgivning när det kommer till acceptans. Att om du precis har fått veta att ditt barn har fått en hjärnskada vid födseln, då har du ju en krisreaktion och sen så kanske du går och träffar en kurator som börjar prata om acceptans.
Mm.
Och du är inte där än. Alltså man behöver verkligen hitta den vägen och processen själv. Man ska vara medveten kanske om att acceptans är målet, men det tar jättelång tid att komma dit.
Mm.
Och många gånger i parrelationer kan det ju vara att antingen att båda hamnar i någon slags förnekelse för barnets diagnoser och då drar man ner varandra. Eller så är man kanske på gott och ont i ofas med varandra kring acceptansen. Så när den ena har accepterat så har den andra inte, då är man den stöttepelare. Och sen så kanske det skifta lite längre fram. Så att man liksom bär varandra hela tiden genom den här process som är ganska lång och tärande. Nu glömde jag din fråga.
Nej, men också fråga. Då behöver men, den som möter det att tänka på precis, det. Att ha den lyhördheten.
Ja, absolut. Exakt. Så att man liksom är medveten om var befinner sig den här mamman i sin sorgreaktion eller i sin acceptans, i sin process av vad det nu är som har hänt.
Mm.
Man kan inte bara tvinga på någon acceptans eller bara som att jag ska säga till dig, nu får du acceptera att du har ont. Jag måste ju veta vad du är. Känner du ändå att du har kommit en bit på vägen? Är du i början av din, tycker du allt är skit? Så det är ju såklart jätteviktigt med lyhördhet också. Men målet är som sagt att uppnå acceptans.
Jo, men jag tänker att det är olika delar där. Jag vet inte hur du känner oss när vi pratar om detta, men idén är ju mer kanske personen själv och det andra är den som ska möta då, beroende på profession som man har.
Ja, men då är det lite väldigt mycket tänk att se att det är människor vi möter och att därför också just se den personen som det faktiskt är du har framför dig, eller liksom bakom en skärm eller vad du kan tänkas vara. Och det är återigen det här med liksom att det är individer som har de här specifika rättigheterna.
Och då kommer vi tillbaka till ordet anpassning igen.
Ja, men exakt. Ja, men lite så.
En annan del som vi också pratat om är ju kanske lite av vårt favoritämne, makt.
Absolut.
Jag kände i alla fall att vi gick igång på det tidigare. Men makt och olika perspektiv pratar du om oss här.
Ja, jag tänker så här, det är klart att det finns ju så här formella och informella definitioner av makt. Jag tänker så här, jag tycker att det blir väldigt tydligt när vi pratar om barn. För det finns ju egentligen inga platser eller former där barn har makt.
Mm.
Utan barn saknar egentligen alla former av makt. Vi kan prata så här, juridisk makt, ekonomisk makt, politisk makt, social, fysisk. Alltså, i alla de här sammanhangen så är det så tydligt att barn saknar alla former av makt. Och det är vuxna som har makt. Och på samma sätt liksom inom, som vi pratar om inom gruppen barn, så tänker jag, är det ett barn som har en funktionsnedsättning eller normbrytande funktionsförmåga, så hamnar de liksom ännu längre ner på den här liksom, hierarkin eller på den här skalan. Så att makt är ju så otroligt viktigt liksom. Och det brukar ofta säga lite att men vi vuxna måste släppa makten. Men det gör ju också, jag vet inte om jag alla gånger är överens med liksom de begreppen, men utan det handlar ju om att se att barn saknar alla former av makt. I, liksom, i det strukturella, på gruppnivå, men också i mötet. Det är bara i hur vi, alltså, vi kanske säger att vi har ett styrdokument eller ett policydokument i den organisationen där vi arbetar, där det liksom står att, ja, men, att barn har delaktighet och inflytande och att barn, att vi ska liksom möjliggöra för barn att ha makt till exempel. Det kommer inte att hända ett skit med det dokumentet. Mm. Alltså barnen bryr sig kanske inte om det dokumentet, utan det handlar ju om vad som sker i mötet. Det vill säga, känner jag det här när jag möter dig som vuxen? Mm. Så att jag tänker, finns liksom en kedja också i det här. Nu känns det som att jag flummade ur och kanske inte var det jag tänkte säga egentligen. men jag tänker så här, det finns olika former av makt som jag tänker... beroende på situation och vilket barn det är, så kommer barnet hamna liksom olika långt eller ner upp på den här skalan, men det är alltid under vuxna. Alltid.
Men jag tänker, kan man komma ifrån det då?
Helt
och hållet.
Inte helt, inte om inte, alltså jag tänker så här, förändrar vi inte lagar så kommer vi inte, förändrar vi inte politiska beslut. Alltså idag är det så, barn har inte rösträtt. Alltså så länge barn inte har rösträtt så kommer barn inte heller ha någon politisk makt. De kommer inte vara valbara. Om vi tänker så, fysisk makt, ja, men om vi inte ändå, det är samma sak där. Det handlar ganska mycket om reglering. Barns kroppar är så mycket känsligare för alla former av liksom, dofter, ljus, buller, alltså, gifter, kemikalier, alltihopa. Och då handlar det om att vi behöver ha lagar och regleringar. Vi kan ju inte ändra barns liksom, fysiska kroppar, men vi kan ju ändra vad vi liksom tillåter barn att vistas i eller inte. Ta en lekplats till exempel. Ja, men har du inte träd, finns det inte skugga, finns det inte skydd? Ja, men... då kommer ju barn inte kunna vistas där. Då missar vi andra rättigheter liksom i det. Så att jag tänker hela tiden, vi kommer ju inte komma åt allting. Men genom att vi inte ser att barn är de här människorna som har de här specifika rättigheterna, så är det så mycket lättare att skita i det. Och bara då slentrian exkludera till exempel. Att fortsätta som vi alltid har gjort. Liksom. Så att jag tänker att vi som vuxna måste förändra vår syn på barn och unga. Utan det så kommer vi liksom inte någon vart. Och det är mycket det som jag tänker som du lyfter hela tiden. Liksom. Fungofobi till exempel.
Ja. Makt. Ja, jag tycker att begreppet, det är intressant. Samtidigt kan jag se att makt går inte att ta bort. Det kommer alltid finnas någon form av maktobalans i alla möten egentligen. Det är alltid någon som är mer dominant än någon annan. Eller det finns alltid någon attribut som gör att makten är ojämnt fördelad. Men sen så har man ju ett ansvar som kanske när man, som förälder eller som handläggare i mötet med sin klient, som läkare. Alltså man har ju alltid ansvar att försöka inte missbruka sin makt. Just så det är väl det handlar om, tror jag. Att man kan inte få bort det, men det ska inte missbrukas. Och det behöver man belysa.
Jag tycker det är jätteintressant, för kopplar jag det till mitt eget arbete och det jag brukar prata om, så är det ju egentligen ett missbruk med makt. Det är ju om man till exempel inte kommunicerar på det sättet som personen behöver för att det ska funka. Det är ju verkligen maktobalans. Att jag, och dessutom så tar jag mig någon form av maktöverträde genom att jag pratar fast personen inte förstår uttalat språk till exempel. Och det kan man ju göra någonting åt. Annars så missbrukar man ju sin makt. För det är ju ofta så när man just befinner sig med personer med funktionsnedsättning, så kan jag ju känna att då har man inte, ska säga, ännu större ansvar, men det kan påverka personens liv mycket mer om man missbrukar sin makt där.
Ja, jag tycker att det absolut kan påverka livet helt och hållet. Om man har, ja men ett exempel, att man liksom inte skickar iväg remisser för utredning och fördröjer en utredning som många vittnar om. Liksom många föräldrar vittnar om att utredningar och beslut har dröjt så länge, och under tiden har ett barn gått utan anpassningar, utan hjälp, utan stöd. Och det är klart att livet försämras eller påverkas. Ja. Nej, men makt är nog på liv och död faktiskt vissa gånger.
Jag känner att det här kommer bli bra, det här. Vi ska bara utveckla de olika delarna och de olika begreppen som vi har belyst här nu. Jag tänker att vi är på gång att avsluta lite här nu för att vi, det blir någon form av teaser också.
Cliffhanger.
Ja, precis. Men tillbaka till det som min vård och podd då heter Inspireras av. Och ni är ju inbjudna och jag hoppas ju på att vi kan hitta ett gott samarbete framöver. Det kommer vi göra. Och det beror ju på att jag inspireras mycket av er. Så nu får ni chansen att lite snabbt här tänka till på frågan. Vad inspireras du av? Vem känner sig manad att börja?
Jag tror att jag brukar alltid svara att det är barn och unga. Alltså de jag möter. För det är då du faktiskt får höra när saker och ting inte funkar. Och det är det som också gör att de vill fortsätta. Mm. Men jag kanske inte ska säga, jag kanske borde säga något annat istället.
Ja, du får säga precis vad du vill, Åsa.
Det här hade du inte varnat om.
Nej, jag hade ju inte det. Jag tänkte att ni snabbt fick tänka till här nu.
Ja, men jag alltså barn och unga, jag tycker det, sen det här har varit superinspirerande idag när vi har suttit här. Men generellt så upplever jag att jag får alltid så himla mycket kunskaper och liksom inspiration och känslor av just barn och unga när man möter barn och unga och får höra faktiskt om hur barn och unga har det. Och hur pissiga vi vuxna många gånger är. Då får man både inspiration och också att man blir förbannad så att man vill fortsätta jobba med de här frågorna.
Motivation.
Negar, vad säger du?
Jag får nog svara andra föräldrar till barn med diagnos, framförallt singelföräldrar. Alltså ensamstående föräldrar till barn med omfattande svårigheter som inspirerar mig otroligt mycket. Och då känner jag att jag belyser ju våran tuffa livssituation. Och sen så ser jag de här oftast mammorna. Och blir så inspirerad och imponerad. Mm. Och förbluffad över hur klarar de det liksom. Nej men de ser jag verkligen upp till och inspireras av.
Ja, superspännande. Vi kommer ju... Det här är inte sista gången kan jag säga.
Vi återkommer.
Om man vill veta mer och hitta dig i sociala medier, var hittar man dig någonstans då, Åsa?
Ja, men kan vi hitta mig på Instagram och LinkedIn, Åsa Ekman, tänker jag att jag heter.
Just det. Och så har du en hemsida också.
Ja, Åsa Ekman.
nej,
.com. .com. Min bästa gren där har vi ju enats om.
Negar?
Jag finns på Instagram. Också på LinkedIn, men den ska jag bli bättre på. Under mitt namn, Negmotag. Heter jag Negmotag på Instagram?
Det
har jag
bara. Och så underline. Neg underline, va?
Nej, ingen underline.
Har du inte?
Nej.
Nej, det är mejlen.
Ja, precis så.
Vi lägger in det också.
Så ja, det gör det. Jag vet inte.
Men på Instagram.
Ja, på Instagram, precis.
Men hörni, tusen tack för att ni var med här.
Tack för att du var med.
Så kul.
Vilken start på ännu en säsong. Jag är så glad att jag kan fortsätta med Maria Inspireras av. Och att jag får såna här fina gäster. Jag tycker verkligen att det är spännande att vända och vrida på begrepp och höra hur andra belyser olika perspektiv på till exempel makt och maktobalans. Jag hoppas att du har fått inspiration av samtalet till att själv fundera och reflektera över olika perspektiv av begrepp och även få större insikt i över hur du agerar i olika situationer. Nu är vi igång igen och nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt med en gäst som varit med tidigare men med ett nytt tema. Jag blir glad och det betyder mycket för mig om du prenumererar på mina kanaler och vill sprida det här avsnittet så att fler kan få ta del av Negars och Åsas kloka tankar. Ha en fin vecka så ses vi snart igen.